Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och temat idag och resten av den här nya säsongen faktiskt kommer att vara skuggarbete. Skönhetens väg handlar ju om olika vägar att leva ett mer medvetet och hållbart liv. Och skuggarbete brukar jag säga att det faktiskt är en vattendelare för oss som vill leva ett medvetet liv. Vad jag menar då det är att när vi lär oss komma i kontakt med vår skugga, det vill säga sidor och egenskaper hos oss själva som vi inte vill kännas vid. När vi lär oss komma i kontakt med dem, då kan vi ta fullt ansvar för vårt liv. Så skuggarbete menar jag, det är det mest helande och läkande som vi kan ägna oss åt i vår personliga utveckling. Och det är en vattendelare därför att när vi blir medvetna om att skuggan finns och att den lever sitt eget liv så kan vi inte längre gå tillbaka till omedvetenhet. Det är som att när vi har lärt oss cykla så kan vi inte lära oss av med det. Utan har vi knäckt koden för att se hur skuggan fungerar och när den är in action så blir vi tvungna att ta ansvar för det. Det här gör ju att vi inte längre kan skylla ifrån oss utan behöver ta ansvar och leva medvetet. Så varmt välkommen till det här första avsnittet på andra säsongen. Det första av 8 avsnitt som kommer att handla om skuggarbetet som gör oss fria. Och som vanligt så är det jag säger ingen objektiv sanning utan det är grundat i mina och andras erfarenheter. Och de tips och tekniker som jag delar i den här podden, det är inte på något sätt någon ersättning för medicinsk, psykologisk eller annan professionell hjälp. Utan den används på ditt eget ansvar. När vi börjar vår resa mot vår personliga utveckling så börjar den ofta på en plats där vi kommer till ett läge där vi känner att det måste finnas ett annat sätt. Vi har haft det svårt, vi har haft det tungt, vi har varit i kris, kanske under lång tid, ofta under lång tid på flera olika sätt. Och till slut så kommer vi till en plats där smärtan blir för tung att bära och vi förstår att vi behöver göra en förändring. Det måste finnas ett annat sätt att hantera problemet och hantera livet i stort, ett annat sätt att se på livet och att den behöver komma inifrån oss själva. Och många gånger är det som står i vägen för oss för att komma vidare i vårt liv, komma ur en kris eller depression eller bara att komma vidare, att verkligen uppfylla våra drömmar. Det som står i vägen är det som psykologen Carl Jung kallade för skuggan. Det är alltså delar av oss själva eller egenskaper som vi har försökt dölja eller förneka. Det är alltså sidor av oss själva som vi tror att andra människor och vi själva inte kan acceptera. Och de här sidorna de försvinner ju inte utan de blir psykologiskt undanstoppade djupt inne i vårt eget medvetande. Dolda både för oss själva och för andra. Och om vi någon gång får liksom kontakt och meddelanden från den här gömda platsen i vårt undermedvetna så är det ofta budskap där vi hör den här inre rösten och säger till oss själva att vi inte är okej, att vi inte duger, att vem är jag att tro att jag ska klara av det här? Jag är inte värd att ha det bra, jag är inte värd att älska. Det här är budskap som kommer från skugglandskapet inom oss och vi lyssnar ofta på den här inre rösten. Vi lyssnar ofta på den först, den inre kritiken, och dessutom så tror vi att det den säger är sant. Och det här gör oss ju rädda. Vi tror att om vi dyker ner och tar reda på vad det egentligen handlar om det som den här rösten säger, att vi kommer att hitta någonting inom oss som verkligen är förskräckligt och hemskt. Och därför avstår vi att göra förändringen. Vi avstår och lägger ner våra drömmar. För vi tror liksom att riskerna och det hemska alltid är värre än vinsterna. Vi blir helt enkelt rädda för oss själva och våra egna egenskaper. Vi blir rädda för de här tankarna och känslorna som vi någon gång tidigare under våra liv har undertryckt. Så att rädslan att möta de här känslorna, rädslan att möta de här egenskaperna, de är så skrämmande att vi bara kan få syn på dem i en spegel. Det här är fenomenet som kallas projektion. Och den här spegeln, det är världen. Spegelbilden vi projicerar de egenskaper vi inte vill kännas vid på. Det är världen omkring oss och framförallt andra människor. Och i synnerhet våra nära relationer. De människor som står oss närmast och finns omkring oss blir spegeln där vi projicerar det vi inte vill kännas vid. Och rädslan och motståndet mot egenskaper som vi inte vill kännas vid, den är så stark. Men istället för att erkänna och ta till oss att det vi allra mest är rädd för att se i oss själva och konfrontera, så döljer vi det. Och det här, i skuggan så finns ju inte bara liksom det vi kallar, man säger, dåliga egenskaper. Till exempel att vi är missundsamma eller avundsjuka. Utan skuggan rymmer ju alla egenskaper vi har undertryckt. Och det här finns ju också värdefulla gåvor. Alltså, här finns ju vår helhet. Både det ljusa och det mörka. Både det inom citationstecken goda och det dåliga. Så att i skuggan finns inte bara mörker och oattraktiva egenskaper, utan i skuggan finns ju också våra gåvor och vårt största ljus. Så den här säsongen av podcasten, det kommer att handla om vägen till frihet som blir vår när vi slutar gömma oss för oss själva. För när vi slutar projicera det som finns inom oss på andra, så tar vi ju tillbaka vår frihet att acceptera, att vara allt vi är. Och vi får tillbaka vår frihet att välja vem vi vill vara. Som jag ser det så finns vår skugga där för att egentligen vägleda oss. Skuggan vill hjälpa oss att bli hela vår personlighet. Skuggan vill komma till uttryck. Jag har just sagt att vi ofta projicerar det på människor omkring oss. Men det handlar ju om att vårt väsen egentligen vill omfamna allt som vi har undertryckt. Det här är ju vi. Det här är ju en del av oss. Det är egenskaper och känslor som längtar att bli sedda och hörda och integrerade i vår personlighet. Vi lever liksom i en villfarelse att de här är skadliga. Men skadliga blir ju egenskaper bara när de undertrycks och förnekas. Därför att precis som allt liv som vill bli sett och bekräftat och höras och synas, så dyker de ju ofta upp och biter oss själva i svansen. Till exempel att man kommer med en oreflekterad kommentar och gör någon annan illa. Det är ofta så projektioner tas uttryck till exempel. Så att om vi vill bli liksom medvetna och fredfulla människor, så behöver vi börja med att sluta fred med vår egen skugga. På den här andliga vägen så pratar man ibland om att man kan göra egot till vän. Det är ett uttryck som jag inte är särskilt förtjust i. Därför att egot är väldigt, väldigt begränsat. Det handlar bara om att skydda vår överlevnad. Egot har inget begrepp om vad vänskap är. Egot är en överlevnadsfunktion. Så ser jag det. Och egot är någonting som vi behöver hantera. Skuggan däremot, det är någonting annat än egot. Egot är liksom funktionen som har tryckt ner våra egenskaper. Medan skuggan omfattar allt. Så att jag skulle hellre säga att sluta fred med skuggan, det handlar om att vi faktiskt kan göra våra skuggor till vän. Det kan göra det, och när vi jobbar vidare med det här så kan vi se att våra skuggor, det vi var mest rädd för, kanske är våra allra största gåvor. Så när vi börjar med att acceptera vår skugga, det vill säga när vi accepterar oss själva med allt vad vi är. så kommer vi så småningom till slutsatsen att det finns egentligen ingenting att vara rädd för. Vi liksom äger våra egna egenskaper, vi äger allt vi är och tar ansvar för det. Och när vi kommer till det här läget så har vi ofta hittat det här svaret på frågan. Det måste finnas ett annat sätt. Vi får fler sätt att hantera livet. Det är inte längre någonting vi behöver bevisa. Vi behöver inte bevisa längre att vi duger. Utan vi har faktiskt frihet att skapa det liv vi själva vill leva. När vi kan omfamna allt vi är. Både våra gåvor och styrkor men också de egenskaper som vi har lärt oss är obekväma, icke-attraktiva eller till och med skadliga som vi tror. Och det här handlar ju om att vi människor formas till de människor vi är av våra berättelser. Att vi kan kommunicera och berätta historier för varann. Det är ju det som gör oss människor unika som art. Alltså vi kan hålla saker för sant så att de blir sanna till sina konsekvenser. Det vill säga, vi kan ge löften om saker som ännu inte har hänt. Vi kan göra överenskommelser och på så sätt samarbeta. Det är ju så vi har byggt upp vår värld och vår kultur. Vi människor är ju fantastiska på att skapa. Men när vi börjar titta på våra kulturer, allt är ju på gott och ont. I olika kulturer så är ju olika beteenden olika kulturellt accepterade. Det här gör ju att vår personlighet och våra egenskaper, de formas ju efter den kultur där vi växer upp. Och det här gör att kulturen vi växer upp i formar ju också vår skugga. Och vi som har vuxit upp i Sverige, vi lyder helt omedvetet under jantelagen. Jantelagen där det anses fult att skryta om sina talanger och framgångar. Så när vi som barn får höra att vi minsann inte ska förhäva oss, då går ju stora delar av vår personlighet som omfattar våra talanger och gåvor. Då går ju det ner i skuggan. För vi får lära oss att det är fult att skryta. Vilket gör att våra gåvor och talanger går ner i skugga. Så jantelagen är verkligen, det är verkligen liksom ett destruktivt kulturellt fenomen. Som vi som är uppvuxna här är helt omedvetna om. För oss är ju det som en att förklara vattnet för en fisk. Det är ju någonting vi har levt med. Så att när vi börjar göra skuggarbete och försöker greppa hur jantelagen har format oss, så behöver vi tänka på nya sätt. För det är ju lätt att tro att skuggan bara är en plats där det som vi bedömer som dåliga egenskaper. Alltså det som alltid är dåligt, det är ju liksom aggressivitet och våldsamhet. Missundsamhet och avundsjuka är inte heller så trevligt när det är projicerat på andra. Men skuggan döljer ju, som jag har sagt, också våra goda sidor. Just det här som vi under uppväxten tolkat som att det inte är okej på grund av den familj vi levde i eller det här kulturella. Så att när vi projicerar på andra så är det inte bara dåliga sidor som vi vill se hos andra för att slippa se dem hos oss själva. Utan vi projicerar också bort våra talanger och våra drömmar. Alltså hela kändiskulturen som är här i västvärlden, den bygger ju på att människor faktiskt ger bort sitt ljus. Vi beundrar kändisar och vi beundrar idrottsstjärnorna och liksom följer dem istället för att förverkliga våra egna drömmar. Därför att så länge liksom skuggan styr så lever vi ju i den här villfarelsen att vi tror att vi är otillräckliga. Och det är därför jag säger att vi kan få tillgång till så mycket ljus och kraft när vi möter vår egen skugga och ser att så mycket av det vi trodde var sant inte är det. När jag försöker förklara hur skuggan fungerar, så brukar jag säga så här. Det finns nog ingen, än så länge, ingen vetenskaplig bekräftelse på det här. Men psykologer, de tidiga psykologerna som Carl Jung och hans efterföljare har ju pratat om det här med fenomenet med arketyper. Och det här är ett synsätt som liksom utgår från att under varje människas yta finns en psykologisk matris. Alltså en psykologisk ritning till hela mänskligheten och mänsklighetens alla egenskaper. Alltså precis som alla människor har samma antal ben i kroppen, så har vi alla, liksom bär vi alla universums hela kunskap och alla mänskliga erfarenheter, alla mänskliga liksom personligheter, som man ofta kallar arketyper. Som sagt, vi bär hela universum och hela den mänskliga historiens kunskap, även om den är dold väldigt, väldigt djupt i vårt omedvetna. Alltså varje människa är ett mikrokosmos av ett makrokosmos, och det här makrokosmos omfattar allt levande. Det här är ju en djup liksom, psykologisk och ett andligt förhållningssätt. Och om man utgår från det förhållningssättet, så handlar ju det om att vi alla är en och hör ihop på djupaste nivå. Och att då bli en hel människa, det innebär ju att inse att var och en av oss har inom oss alla mänskliga egenskaper som finns. Det finns ingenting mänskligt som vi kan se hos någon annan eller tänka oss som inte vi själva också är. För vi skulle inte se det eller ens tänka det om det inte fanns på något sätt hos oss själva. Det här gör ju att vår fulla storhet som människor är större än de flesta av oss ens kan föreställa oss. För om vi håller det här för sant, att vi verkligen har avtrycket av hela mänskligheten inom oss, så innebär ju det att vi har kapacitet att vara som den största människa vi någonsin har beundrat. Och samtidigt kan vi vara den värsta vi någonsin kan föreställa oss. I slutändan så är det vår medvetenhet och vår fria vilja som avgör vem vi väljer att vara. Vilka egenskaper vi tillåter komma till uttryck. Och mörker och ljus och gott och ont, det hänger ju ihop. Det är ju delar av en och samma skala. Och när någonting går ner i skugga, det vill säga när vi undertrycker en känsla som inte är okej, så undertrycker vi också dess absoluta motsats på samma skala. Det vill säga, när vi förnekar vår rädsla så förminskar vi också vårt mod. När vi förnekar att vi är giriga så förminskar vi vår generositet. När vi tror att vi är fula och försöker dölja det vi tror är fulhet, så håller vi ju också tillbaka vår skönhet. Vi är rädda för vår egen kraft, eftersom vår egen kraft och det här förhållningssättet, det utmanar ju våra grundläggande övertygelser. Att vi har alla styrkor och den här storheten, och att vårt ljus kan liksom vara den samma som den största människa vi någonsin har beundrat, det motsäger ju allt vi har fått höra och allt vi hela tiden, vår inre röst, säger till oss själva, om oss själva. För som sagt, vi tror ju att vi är skrytsamma och egotrippade om vi delar med oss av vad vi kan göra, vad vi är bra på. Och eftersom vi tror att det är fult att skryta om våra gåvor, så har vi dolt själva gåvorna också. Alltså våra personlighetsdrag och naturliga fallenheter och talanger som vi kan dela med världen, de blir dolda. På samma sätt som vi inte vill visa avundsjuka, missunnsamhet och snålhet, så gör vi också vårt ljus till vår skugga som vi inte vill kännas vid. Det är så här skuggan fungerar. Så att när vi gör det som kallas för skuggarbete, det vill säga tar det här upp till medvetande igen, så ger vi ju vårt hela jag tillåtelse att finnas. Vi blir fria att omfamna allt vi är och alla möjligheter som vi kan ge oss själva. Så vägen till frihet och vägen till att hitta ett annat sätt att förhålla sig till livet och svårigheter vi går igenom, det är just det här att sluta undertrycka, sluta förneka aspekter av oss själva, sluta döma och istället gå till förlåtelse. För det här innebär ju också att vi behöver förlåta oss själva för att vi är mänskliga. Vi är mänskliga med allt vad det innebär, och det betyder ju också att vi inte är fullkomliga i varje stund, utan att vi ständigt lär oss. För det är ju också en aspekt av att vara människa. Men det vi lär oss som gör att vi tar ansvar, det är ju insikten att när vi dömer oss själva så dömer vi andra och tvärtom. Det vi gör mot oss själva och andra kommer ju tillbaka till oss. Därför att världen är en spegel av vårt inre jag. Så att istället för att peka fingret mot andra, om vi istället accepterar, omfamnar, förlåter det vi ser, förstår att det handlar om oss själva, så gör vi också detsamma mot andra. Kan vi förlåta andra, kan vi förlåta oss själva, kan vi förlåta oss själva, kan vi förlåta andra. På så sätt så gör vi världen till en helare och mer kärleksfull plats. Och det mest fantastiska med skuggarbete, det är ju att enda vi har förändrat, det är oss själva. Och vi gör det inifrån. Inifrån och ut. Om du skulle vilja lära dig ännu mer om skugga och skuggarbete, så kan jag varmt rekommendera Debbie Ford. Debbie Ford har skrivit böcker och filmer, och hon har varit min stora inspiration i hur man kan göra skuggarbete mer medvetet och sant hjälpsamt. Hon har gjort en film som heter The Shadow Effect, som jag varmt kan rekommendera. Och jag tänkte avsluta det här poddavsnittet med att du ska få göra några skuggövningar och verkligen jobba praktiskt med hur vi får upp de här egenskaperna som ligger nere i skuggan till medvetenhet. Så du kan lyssna först, eller så pausar du och hämtar penna och papper nu och gör de här övningarna tillsammans med mig. Det vi ska börja med, det är att ta reda på vad du anser är din bästa egenskap, och sen ska vi titta på dess motsats. Så min fråga till dig, det är: vilken egenskap gillar du bäst hos dig själv? Jag tar ett exempel. Till exempel att jag är generös. Det är min bästa egenskap, tycker jag. Och efter det så nämner du två saker som du gör för att få andra att uppmärksamma din bästa egenskap. Alltså nämn två saker som du gör för att få andra att uppmärksamma din bästa egenskap. Och om jag då har sagt att min bästa egenskap är att vara generös, så blir ju ett exempel att jag bjuder generöst och dyrt, och att jag ofta ger bort presenter till andra. Det är två saker som jag då skulle göra för att visa att jag är generös. När du hittat din bästa egenskap, eller en av dina bästa, och sett hur de tar sig uttryck, så ställer du dig själv frågan: vilken är motsatsen till din bästa egenskap? Vilken är motsatsen till din bästa egenskap? Och om jag då sa att jag var generös, så blir ju motsatsen snålhet. Snålhet är ju motsatsen till den egenskapen. Och när du har hittat motsatsen till din bästa egenskap, så funderar du på var och hur och hos vem kan du se den här motsatta egenskapen? Var och hur och hos vem kan du se den här motsatta egenskapen? Och jag kan se det till exempel, jag som har valt snålhet då, eller snålhet blir motsatsen till den bästa egenskap som jag har valt. Och då kan jag tänka att jag ser snålhet hos en av mina före detta chefer som alltid var dumsnål mot andra och drog ner på saker som var onödigt. Och då följer vi upp den här frågan. När, var och hur, på vilket sätt kommer den här egenskapen till uttryck hos dig? Och det här det blir obekvämt. Jag har hittat ju motsatsen till min generositet, att jag var dumsnål. Jag såg det hos min förra chef och kallade honom för dumsnål. Och nu måste jag så reflektera, på vilket sätt kommer snålhet och dumsnålhet till uttryck hos mig? Och om jag får fundera en stund på det här så kan jag till exempel komma fram till att om jag åker på affären och ser att att frukten jag tänkt köpa är för dyr enligt mig, så blir jag dumsnål och unnar mig inte själv att köpa. Jag avstår frukten bara för att jag är dumsnål. Det vill säga, jag är också snål. Jag är dumsnål fast mot mig själv. Så här, när vi hittar egenskaperna som vi pekar på hos andra, vi ser dem hos chefen eller någon annan, och vågar ställa oss den obekväma frågan hur den här egenskapen kommer till uttryck hos mig. När vi hittar det så vill jag säga grattis, för då har vi just hittat en aspekt av vår egen skugga. Det vill säga, det som du ser utanför dig själv att andra gör är vad du omedvetet gör mot dig själv. Det vill säga, jag som sa att jag var generös och visade det här genom att bjuda runt och bjuda dyrt. Motsatsen såg jag hos en gammal chef som var dumsnål och inte unnade andra. Men det kom fram till att jag också har sidor där jag är dumsnål och inte unnar mig. Det vill säga, det som jag ser att andra gör mot andra är vad jag gör mot mig själv. Och det här skuggan är så lurig. För vi säger ofta så att jag skulle aldrig göra någon annan illa när vi ser hur andra beter sig. Och det kanske är sant. Vi kanske aldrig skulle göra någon illa. Jag som tycker jag är generös, jag försöker verkligen vara generös mot andra. Men vi gör det mot oss själva. Och det här jag brukar säga, att projektionen är skönhetens medicin. Därför att om det inte vore för fenomenet projektion, alltså att vi lägger de här egenskaperna på andra, så skulle ju de här personlighetsdragen och egenskaperna, de skulle ju vara dolda för oss livet ut. Jag skulle fortsätta hela mitt liv och vara dumsnål när frukten eller chokladen eller någonting jag ville ha var för dyrt enligt mig. Så när vi pekar finger mot någon annan så pekar alltid tre fingrar tillbaka mot oss själva. Och nu tror jag att du förstår hur jag menar när jag säger att skuggarbete är en vattendelare. När vi blir medvetna om det här så finns det ingen väg tillbaka. Det vi ser hos andra som irriterar oss för att det egentligen handlar om oss. Och samtidigt så är det här så lurigt, alltså trots att vi kan skuggarbete och försöker göra det, så glömmer vi det här. Och jag säger glömmer inom citationstecken. Vi glömmer det gång på gång fast vi egentligen vet. Och det här handlar ju om att vi har ett ego som vill skydda oss från förödmjukelse, som inte liksom vill att vårt självförakt ska komma upp till ytan. Och därför så vill ju egot få oss att tro att på riktigt så är vi egentligen upprörda över vad någon annan har gjort. Det är de andra som är dumsnåla och egoistiska. Fast den egentliga orsaken till att vi är upprörda, det är ju att vi ser en egenskap vi själva har som vi inte vill kännas vid hos någon annan. Så när man börjar göra skuggarbete så behöver man liksom vara fast besluten att vilja ta ansvar för det som kommer upp. Alltså att varje gång vi blir upprörda bestämma oss för att jag vill ta reda på vad det här handlar om. Vad är det som triggas och väcks i mig själv som handlar om mig? Psykologen Carl Jung, som var en av pionjärerna i västvärlden kring det här, han lär ha sagt ungefär så här, att det går inte att bli upplyst genom att föreställa sig ljusgestalter, utan genom att göra mörkret medvetet. Och det här är verkligen sant. Alltså skuggarbete handlar inte bara om att köra positiva affirmationer. Det är verkligen inget love and light arbete. Utan det kräver verkligen att vi stoppar händerna i jorden och gör ett stundtals otroligt obekvämt och smärtsamt jobb. Men som är värt det när det väl är gjort. Och det här kan jag så gå i god för. Att vi behöver gå igenom landskapet att möta våra mindre bra sidor. Det är minsann inte kul att upptäcka att man själv är dumsnål. Men kan vi acceptera det som en del av oss själva och förlåta oss själva för hur de här sidorna så omedvetet har styrt oss och faktiskt begränsat våra liv och dessutom gjort oss själva och ibland andra illa? Den acceptansen och medvetenheten och förmågan att förändra det, det är ju vägen till frihet. Skuggarbete gör oss fria. Skuggarbete gör oss fria att ta tillbaka vår styrka, komma i kontakt med vår kreativitet, se och uppvärdera våra talanger och gåvor. Skuggarbete banar väg för våra största drömmar att bli verkliga. Vi behöver inte föreställa oss eller affirmera ljuset, utan om vi vågar möta mörkret, då har vi hittat vägen till ljuset. Då har vi hittat vägen till allt vi i det här livet kan bli. I mörkret vilar ljuset. Tack för att du har lyssnat.